Radio Vasas gäst idag är Thomas Enroth, och han har ett jubileum på gång, ett stort jubileum. Han fyller 40 år under det här kommande året. Grattis Thomas.
Tusen tack Herman.
40 år, hur känns det?
Ja, jag har tänkt ganska mycket på det den här senaste tiden, hur det känns. Och det känns ju som man har gjort nog väldigt mycket. Både bra saker och kanske mindre bra saker, men så här summa summarum så är jag nog rätt så nöjd med de här 40 åren. Jag har ju bara hållit på, kan man säga, med musik under alla år. Att ända sedan jag började med min musik, då var jag ju 3-4 år, och sen det har ju varit bara musik i hela mitt liv, kan man säga. Så de här 40 åren har bestått väldigt mycket av musik.
Men om vi backar tillbaka i tiden till din barndom, du är hemma från Kronoby.
Kronoby, en liten by där som heter Märjärv. Därifrån kommer jag, och som barn så var jag ju väldigt tidigt, ska vi säga, inne på att jag skulle bli musiker. Att det fanns som ingen plan B eller plan C. Utan jag minns att jag fick min första keyboard, jag tror jag fyllde 4 år. Och sen började jag ju som sitta och experimentera mig fram på det. Hade på gamla musikkassetter som fanns där hemma och försöka få någonting att stämma. Och jag tror mina föräldrar och mina släkt märkte ganska tidigt att jag hade väl ett gehör som gjorde att jag kunde uppfatta en melodi och kanske härma den melodin och hitta akkord. Jag minns min moster, hon spelade lite keyboard och sånt, så hon lärde mig i grunden att ett C-dur-akkord funkar, och jag visste ju inte vad det var, och ibland vet jag väl inte fortfarande. men att på den vägen blev det. Jag har många gånger tänkt att om man ser 4-5-åringar idag, att då kan man vara så här fanatisk och inne på att man ska göra det här. Det är någonting ibland som är lite skrämmande också, att man inte släppte in någonting annat än musik.
Hade du någon musikalisk släkt, eller kom det här riktigt?
Från min farfars sida, Sonny Högnabba till exempel, så jag minns ju, jag blev lite äldre, 8-9 år, så började jag ju musicera tillsammans med Sonny Högnabba. Det var ju nog fantastiskt att få åka till Bäckasjön då i Tärjar, och han tog i fiolen och drog igång med Bäckasjöns vågor. Alltså det var ju som att vara i himmelriket. Jag hade ju aldrig träffat en sån musiker förr. Och även från min mammas sida så där har ju också funnits musik. Stenmans släkt till exempel, och Frej Stenman som och Kai Stenman som har varit och är verksamma inom musik och på hobbynivå, då kan man säga, i de andra yrken annars. Men att det är nog som funnits från båda sidor, fast inte mina föräldrar aldrig håller på med musik, så det är ju funnits den här förståelsen för det här. Här har funnits under hela. Jag har aldrig hört att man ska skaffa sig ett riktigt jobb eller på det sättet. Den världen vet jag inte av, utan jag har fått uppmuntran från dag ett att hålla på med det här. Och det är ju någonting, tror jag, som har gjort också att det har stärkt mig, att man har även klara den här tiden som just nu är.
Du börjar ganska snabbt att uppträda som liten, förstod jag, och det finns många inspelningar.
Ja.
Var du under 10 år?
Jag var under 10 år, och jag minns redan första året på skoljulfesten så spelade jag piano. Och till någon självständighetsdag så skrev jag min första egna sång då. Mitt Finland hette den. Så här efteråt så jag tror att det är ett sätt på något sätt att känna sig behövt, att känna sig hörd också, att i och med att jag inte kunde egentligen någonting annat än musik, och så är det ju fortfarande det där att jag har tymin mitt i navan, som man brukar säga, då gäller allting annat. Jag gör ju ingen, och det blir inte någonting heller om jag ska göra någonting annat, att jag lever så in i de här projekten. Och jag började ju uppträda på skolavslutningar, jag gjorde min första egna kassett när jag var 10 år gammal. Jag kommer så väl ihåg när vi spelade in den. Jag var hemma hos Helena och Peter Nylund, alltså, och som hennes sex då egentligen, när jag kom dit vid ner källaren då, och Peter satt och rökte där vid skrivbordet och kopierade kassetten och kassettkopiering. Och så travade jag upp där till övranvåningen där Helena var då, och fråga om jag får låna toaletten typ, och ska på toaletten, och så satt jag där och drack kaffe då med dem. skulle någon veta hur livet skulle formas efter det, så kanske man, vi brukar skratta åt det ibland när vi träffas också alla tre faktiskt om det här, att vi trots svåra saker så har vi lyckats behålla den här vänskapen och allihop, och därför har ju gjort att vi ibland skrattar åt såna här minnen, och jag tror att det är väldigt bra att man kan ha lite distans till allting också.
Absolut, ja. Thomas Enroth är alltså vår gäst idag, och det är så att han firar 40 år den 28 januari. Någonting som du är väldigt känd för och alltid varit det, och redan i ung ålder började du skriva egna låtar.
Ja, jag är ju, kan man säga, det är ju som ett, det var det viktigt att uttrycka mig, och jag är ju som mer och mer den här senaste tiden så tycker jag att det har blivit min huvudsyssla att skriva musik av olika slag. Jag tycker att en låt oavsett vilken genre den är, och jag tycker att det som har gått så fel i dagens hela musikvärld och hela medievärld på något sätt, det är att man är totalt rädd för det folkliga. Och då pratar jag också om dans. Man till exempel ser på Svensktoppen vilken katastrof det har blivit idag. När det gäller på något sätt att jag håller fast vid de här gamla idealen som jag hade när jag växte upp. Att jag tyckte om att höra Mats Blad spela 1000 bitar av Björn Afzelius. För jag tyckte att den låten är fantastisk i sig själv. Och en bra låt till exempel fungerar ju precis hur man än gör den. Och där tycker jag att kvaliteten har sjunkit väldigt mycket då det gäller också dansbandsmusiken, att man tar inte branschen på det allvar som man gjorde då jag växte upp. Och när jag växte upp så tycker jag att hela musikindustrin var så mycket bättre, för man värdesätter musik. Man hade inte så stor skillnad. Man kunde ta med Björn Afzelius, man kunde ta med Vikingarna, man kunde ta med Thorleifs, man kunde ta med Anna-Lotta Larsson i samma program, eller Ann-Sofie från Utter till exempel som sjöng opera. Det funkar hur bra som helst. Se på nyårsgalorna från 89-90. Det var det bästa som någonsin sändes i tv, tycker jag, och det tycker jag fortfarande.
Men om vi går vidare under din musikaliska bana, och sedan kom du med i någon band också.
Ja, jag började ju jobba väldigt mycket med Börje Nylund också. Han är också en person som jag har väldigt stor respekt för musikaliskt. Han har gjort väldigt mycket för countrymusiken. Jag är inte säker att omgivningen riktigt förstår alla gånger vilket, ursäkta uttrycket, jäkla jobb han har gjort. Mm. Allt från countryfestivaler till att göra studioproduktioner, att egentligen hålla en hel musikstil vid liv. Ungefär som Herman Hagnäs håller dansband vid liv, så har Börje jobba för countrymusik. Och det här tycker jag är någonting som han faktiskt också borde få en eloge för. Och jag började ju spela med honom när jag var 13-14 år gammal. Jag minns det första gången jag var ute på turné med honom, så var det 16 år, då vi var med ett band som hette Borderline. Och vi var till countryfestival i Sverige. Så jag fick väldigt fina minnen från den där tiden. Jag minns att jag spelade med Mats Rådberg och massa olika såna här countryartister. Så det var en bra skola.
Thomas Enroth är alltså vår gäst idag, och det är så att han firar 40 år den 28 januari.
Sen så får jag med Maxells, och samtidigt då så börjar jag väl delta i någon form av dokusåpa, kan man väl säga, privat. Privat, vad ska vi säga, berg- och dalbana kan man säga, för då träffades ju Helene och jag. Och
Helene var också en medlem.
Hon var medlem i Maxells där, och det vet jag, var 21 år gammal då, och hon var 14 år äldre. Och en rätt så konservativ kretsby i Tärjärv. Så det, man vet ju ungefär vad det blir. Det blir, det blir vad det blir. Men jag är så stolt och glad för att vi på något sätt fortsatte att köra vårt race trots mycket olika nyanser, kan man säga. I dagens datum så tror jag alla inblandade partner är nöjda på sitt sätt. Och ingen är ovänner, och det där upplever jag ju är ganska speciellt i ett sånt där, att vi har faktiskt, Peter och jag spelar ju mycket tillsammans också. Han har varit med på turnéer, både då Helena var med och då vi gör sånt. Och sånt ska man ju egentligen inte få göra. Det är lite ovanligt att man kan bara inse att nu är saker och ting så där, och nu gör vi någonting bra av det här. Att det tycker jag var en bra Och jag hoppas också att kanske någon andra människor som står inför samma kan se att man behöver inte göra drama i onödan.
Om ni turnerar ganska aktivt med Max Els då, och så började du göra egna låtar. Och
jag började göra egna låtar och jag tyckte tiden i Max Els var väldigt roligt. Olav och Leif och Stig Göran som var med där, så är ju, det var ju också en värld. Jag hade ju aldrig spelat i ett dansband förr, så jag upplevde ju att det här är ju, det här är också ett sätt för mig att upptäcka den värld som jag egentligen också har följt med under hela mitt liv. Så att vi spelade ganska mycket och vi hade planer på att göra olika saker. Jag och Helene kanske hade lite större planer än de här övriga i bandet, för de hade ju varit med så länge och de hade den här tryggheten att de var nöjda med en och två spelningar i månaden. Jag skulle ha 15. Och där gjorde ju att bandet till sist upplöstes. Så det var ingen drama, ingenting sånt, utan det var bara att vi konstaterade att vi ska göra olika saker. Men jag har jättemycket fina minnen. Och man tänker som, då fanns det kärnbandet som vi hade här i Svensk Finland. Öle gjorde en hel timmes program om Max Els till exempel. Det som skulle vara en helt annan tid, och det är ju en annan tid. Men väldigt intressant, och jag tycker att saker och ting på något sätt bara blivit sämre då det gäller just sånt där. Att man tar ansvar för en kultur. Man gör någonting istället för att man köper in en massa saker från Sverige, vilket också är bra.
Du började producera album åt Helene i något skede, och det var ungefär vid samma tid.
Det var när vi började, ja, Max Els. Då började vi gjorde tror jag 9 eller 10 skivor på väldigt kort tid. Och på den tiden så skulle jag ju mixa och spela in allting själv och det gick ju det också, ända tills jag egentligen då kom i kontakt med Lasse Berghagen. Och så började väl riktigt den här riktiga skolan för mig, att jag insåg att jag kan inte vara producent, jag kan inte vara låtskrivare, jag kan inte vara mixare, jag kan inte vara allt i det här projektet, utan jag måste ta in folk som är bättre på mig än att göra olika saker, som till exempel att mixa en skiva. Och så började jag åka till Lasse Rosin i Sverige då, som många på den tiden och som har varit en föregångare på många sätt. Och det var jättefina resor. Och jag tänkte att, jag minns när jag fyllde 18 år, så lånade jag Roxys gamla Fostex D160. Det var en sån här bandspelare, och så överförde jag alla tracks till det. Och så for jag med flyget och tog bandspelaren med och for till Dalarna och träffade Lasse Rosin. Och den nyfikenheten som jag hade då har jag fortfarande ännu med. Sen är jag ju också insett att vi har ju fått upp kvaliteten på inspelningar och produktionen här i Svensk Finland. Så jag tycker att vi är ju precis lika bra här idag. Vi har ju mycket att tacka då Källström förstås, som har jobbat mycket för dansbandsbranschen, och Kjell Olax. Kjell Olax är en väldigt bred mixare. Att jag skulle nog säga att Kjell är väl nummer ett då det gäller här inom den här genren som jag jobbar med. Men han jobbar ju också med klassisk musik och på sånt sätt. Och min plikt att jag ger ut ändå en 4-5 skiva per år, skriver en 20-30 låt, att kanske jag vill understöda finlandssvenska krafter istället. Och det tycker jag är väldigt viktigt, och jag tycker alla ska tänka på att vi måste också gynna det här lokalproducerat, för det görs så väldigt fina saker här. Att problemet är ju att det är en tiondel som folk vet att kommer ut, resten blir bara att spelas en gång och så är det så. Och det där är ju synd, men kvaliteten har väl aldrig blomstrat som den gör nu i Svensk Finland. Att man lyssnar på vad som kommer ut, att det är ju jättefin musik som kommer ut här.
Och det märker man också, att dialekten har fått en ny roll bland musiken. Och
det är så.
Och det här, just, man värdesätter det här att skriva om det här egna. Man har lite kanske kommit tillbaka.
Ja, man har kommit tillbaka. Och jag tror på riktigt att det här sättet som Benny Andersson gjorde med Bau, att han började åka runt i folkparkerna med sin egen scen och spela mindre sammanhang, så tror jag är vägen framåt efter den här tiden vi befinner oss i. Att vi måste, orkestrar, artister, musiker, vi måste gå tillbaka lite till det här folkparkstänkande, till byagårdstänkande. För annars har vi snart ingenting kvar. Vi kan inte bara ha de här stora arenorna att spela på. Det är inte där man gör den bästa kulturen.
Vi går lite tillbaka här. Ska vi säga, ditt stora genombrott kanske kom i och med en låt. Och det var när Helene sjöng till en fader. Och låten var skriven av Lasse Berghagen. Det var ditt start på helt enkelt den här karriären.
Texten var skriven av Lasse. Jag kommer ihåg det, jag ringde. Jag hade sökt honom i 2 månader. ringt varje dag. Inget svar. Men till sist svarade han. Så sa jag då vem det var som ringde och vad jag hade för. Så sa jag att jag skriver en låt här, vill du lyssna på den här? Skulle hon ha tänka dig att skriva en text? Och så, 2 dagar senare så kom till en fader. Och sen veckan efter så hoppade jag på flyget och åkte ner och träffade honom i Stockholm. Och åkte hem till han och Eva där och vi satt där en eftermiddag och drack vin och hade trevligt. Och sen så får jag hem tillbaks. Och sen blev det början på ett väldigt långt samarbete som ännu idag fortsätter. Visst, vi har utvecklats lite åt olika håll. Lasse, i den kedja av livet, han börjar se tillbaka väldigt mycket. Och jag vill bara se framåt. Så det är klart att det är 2 världar som ibland krockar lite där. Att jag vill så mycket mera. Men att han blev ju som på något sätt en ledare för mig. Att han var någon som jag hade stort och har stort förtroende för. Att, så började jag också producera konserter tillsammans med honom. Jag menar, första gången han kom hit till Finland så hade vi en stor symfoniorkester på 30 musiker. För han ville att vi skulle spela lite Anders Berglunds stuk på det här. Och 900 personer i Monsala kyrka, en kyrkokonsert vid morsdagen. Alltså det är ju... Sen att man har fått vara med och sett det, att det går att göra det från att resa omkring som vi gjorde senast vi var ute innan pandemin, han och jag och en cellist, och spela för 80 personer i Sverige på vissa kyrkor. Då ska man vara stark som artist, som Lasse är, att du kan vara med om det här, att från att ha varit med upp i toppen där till också att gå ner till byar och spela. Och tycka att det är lika fantastiskt att Svea och Per-Göran sitter på 3:e raden och applåderar åt det här. Istället då man är van att spela med Markoolio på Globen. Att kunna hantera de båda världarna är ju allt det som det här handlar om. Och som Lasse sa en gång åt mig, att det är lika viktigt om det är en person som är betalad in eller om det är 1000. Här har ingen betydelse. Att den där människan som kommer har rätt att kväva allt och få allt för den pengen.